Du står uppe på höjden, kullen som ligger bakom huset, och tittar ut över Finjasjön. Ett blåaktigt sken reflekteras i den spegelblanka ytan och marken är täckt av frost, trots att det snart är midsommar. Du försöker minnas när du sist såg solen. Såg den på riktigt och inte bara som ett svagt dis bakom den ständiga gråa hinnan som täcker hela himlen. Det måste vara mer än ett år sedan. Kölden biter i skinnet och du knyter ullkaftanen närmare kroppen. Det är så märkligt hur snabbt man kan glömma hur solvärme känns på huden. Du vänder dig om och börjar gå mot trädgårdslandet. Blåbärsriset längs med stigen ser ut som vanligt, men du har för länge sedan gett upp hoppet om mogna bär i år. Ljudet av hackan ekar ända bort i skogsbrynet. Ingenting tycks överleva det här blöta vädret. Inte ens äpplena mognade i fjol. När du till slut lyckas gräva fram några betor ur jorden känns det som en klen tröst. Sädförrådet sinar och ni har inga djur kvar att slakta. Du ser på den tomma granngården. För bara några dagar sedan gav sig Johanssons av. De sa att de skulle åka västerut. Försöka komma över Öresund och sen röra sig söderut. Sten sa att han hade hört rykten om att det fortfarande går att odla mat längs med floden Elbe. De var de sista. Nu ligger alla hus på bygden öde. Det samhälle som hade byggts upp, de upparbetade handelsvägarna, era gemensamma seder och ritualer och er samhörighet finns inte längre. Men ni har bestämt er. Det här är ert hem. Och ni ska stanna kvar, trots vätan och kylan. Du stryker den våta luggen från Elsas heta panna och lägger henne till rätta i ditt knä. Du försöker få henne att dricka lite vatten, men hon vänder bort huvudet och hostar häftigt igen. Din ljusa kjol blir rödprickig. Pulsen stiger och du ropar på din man som genast kommer inrusande. Han stelnar till när han får syn på blodstänken på dina kläder. När era blickar möts ser du hur något skiftar i hans ögon. Vi måste ge oss av, säger han.
Vi gör ett program om det värsta som kan hända. Ibland, ganska ofta, känns det som om världen står på randen till en kollaps. Men vad händer egentligen när samhällen faller ihop? Den här gången vänder vi blicken bakåt. Du lyssnar på P3 Dystopia.
Det är tungt att gå i blötvädret. Vägarna har regnat bort eller blivit gyttiga. Benen värker, du har fått blåsor på fötterna och den iskalla vinden river i ansiktet. Du släpar på alla förnödenheter ni fick med er. Det lilla ni hade kvar i matväg, verktyg och lite kläder. Och din man bär Elsa som är insvept i filtar. Trots smärtan i kroppen, blåsten och den ständiga molande hungern kan du bara tänka på en sak. Att ni ska lyckas ta er i mål, alla tre. Regnet tilltar plötsligt. Dropparna störtar ner från himlen och gör det omöjligt att se mer än det som finns precis framför näsan. Dessutom har det börjat bli mörkt. Inifrån filtarna hörs Elsas rosslande hostningar. Det här går inte längre. Ni måste söka skydd. Din man har stannat några meter bakom dig och stirrar stint ut i ovädret. Sen börjar han gå med bestämda steg. Jag tror det är ett hus där borta. En kvinna i din egen ålder öppnar dörren på glänt. Vad vill ni? Säger hon. Du förklarar att ni har gått i flera dagar, att ni är utsvultna. Och du berättar om Elsa, att hon är svårt sjuk. Rösten stockar sig och du faller på knä. Ber kvinnan om att hon snälla, snälla ska hjälpa er. Bara i natt. Hon är tyst en lång stund. Sen frågar hon, vad kan ni erbjuda i gengäld? Du tar fram den nästan tomma matsäcken och visar innehållet. Det här är det enda vi har, men vi kan självklart betala tillbaka för tjänsten så fort... Nej, jag är ledsen, klipper kvinnan av. Jag har min egen familj att rå om. Och så stänger hon dörren med en smäll. Uppåkra är inte vad du väntade dig. Här är trångt och smutsigt och ni är långt ifrån de enda som har sökt er hit. Men ni har blivit tilldelade ett hörn där ni kan sova för tillfället. Och igår kväll när ni kom hit fick ni varm soppa. Konstiga smaker, men alla vet att människorna här har udda matvanor. Hoppar på varenda ny trend och börjar odla varenda ny krydda och grönsak som importeras. Du kryper ihop tätt in till din man och kramar hårt om filten du håller i famnen. Kanske finns det en chans att ni två kan klara er igenom denna helvetes vinter som aldrig verkar ta slut. Men vad är glädjen i det när den viktigaste personen aldrig kom fram?
Om det är något ämne, förutom typ kärlek, som vår populärkultur totalt översvämmas av, så är det undergångsskildringar. Se Petra Dystopia. Ett klassiskt exempel är berättelsen om Atlantis, den blomstrande paradisön som plötsligt dränktes av en syndaflod och sjönk till havets botten.
Good afternoon, gentlemen. Now we've all heard of the legend of Atlantis. Pure fantasy. Well, that is where you be wrong.
Den omtalas så tidigt som i den grekiska filosofen Platons skrifter, och den fascinerar många människor än idag.
That young thatch gets crazier every year. I can prove Atlantis exists.
Sen har vi ju Gamla testamentet, Första Moseboken.
Då lät Herren svavel och eld regna ner från himlen, från Herren över Sodom och Gomorra. Han ödelade dessa städer, hela slätten, alla som bodde i städerna och det som växte på marken.
Och det är ju inte så konstigt att vi är så besatta av undergång och utplånade civilisationer. Vi ser ju rester efter människor som levt innan oss nästan överallt.
How many times, like a week, or just how many times in general, Do you think about the Roman Empire?
Probably not a lot. Why?
Not a lot? When was the last time you thought about it?
Maybe a week or two ago. The Roman Empire was a very big part in history.
Romarriket, den sena bronsåldern, antikens Egypten, akkadiska imperiet, forna Mesopotamien, inkakulturen. Listan över historiska samhällen som det till synes bara återstår ruiner av kan göras hur lång som helst.
You're walking through the spaces that other people used, other people that thought differently to you and had a different world that they inhabited.
Det här är Guy Middleton, arkeolog vid Newcastle University, som i mer än 20 år har forskat om vad som egentligen händer när samhällen kollapsar.
To see these places no longer used as they were originally, you got to wonder, why is that? How does it happen that places are abandoned? How does it happen that places stop functioning in the way that they had been built to function or had come to function as?
Och ruiner från tidigare samhällen gör ju att man oundvikligen börjar tänka på ifall vårt samhälle kommer att kollapsa.
It does have obvious the obvious consequence that when you think of our lives now and then you think of our lives in the future.
2020 is the beginning of the age of catastrophe. It's kind of the future warning us about what's on the cards for us. Because the grim truth that I think we're not facing is that our civilization is now beginning to collapse in very real and very serious ways.
If we imagine, you know, our parliament is abandoned and burnt down, and archaeologists of the far distant future will look back on that, they'll wonder what happened there. And I think we've got to wonder about it for our present and our future, especially perhaps nowadays.
I dystopia så brukar vi titta framåt. Vad är det värsta som kan hända? Hur illa kan det bli? Den här gången så ska vi dock testa en annan approach. Vi ska ta ett ordentligt grepp om det som har hänt förr för att se hur det präglar vad vi tror om vår framtid. Hur har historiska samhällskollapser gått till? Vad är skillnaden på katastrof, kollaps och samhällsförändring? Och hur bra är vi egentligen på att tolka historien?
Och vi ska börja med att dyka ner i en period som kan räknas som en av de värsta och mörkaste i mänsklighetens historia.
Vi är i början av 500-talet efter Kristus. Det är precis på gränsen mellan antiken och den tidigaste medeltiden. Det kallas också för folkvandringstid. I hela Europa rör sig grupper av människor till nya platser.
Men plötsligt ställs hela världen på ända.
Solen sken utan styrka. Den var som månen under ett helt år. Solen sken med ett svagt blåaktigt ljus. Det syntes inga skuggor ens mitt på dagen och vi kände hur dess kraftfulla hetta försvagades.
Det här är citat från romarna Procopius och Cassiodorus när de beskriver hur världen förändras och hur flera år går utan att det blir riktig sommar. Medeltemperaturen sjunker med flera grader, det blir missväxt och svält och i områden runt Medelhavet börjar pesten spridas.
Vi kan dokumentera det från Irland i väster till då östra Asien.
Det här är Fredrik Charpentier Ljungqvist som är professor i historia vid Stockholms universitet med fokus på klimathistoria.
I arkeologiskt material verkar det som att på många håll halveras befolkningen, exempel i delar av Centraleuropa och även delar av Norden.
Men vad var det som hände som orsakade att hälften av befolkningen i delar av Norden och på många andra ställen försvann?
Det var egentligen två katastrofer som kom efter varandra.
Först så kommer det ett jättelikt vulkanutbrott på norra halvklotet år 536. Det här leder till enorma stoftmoln i luften som reflekterar bort solens strålar så temperaturen sjunker. Många av texterna som finns bevarade från den här tiden handlar om det här utbrottet. Men det som verkligen ställer till det är att innan klimatet har hunnit återhämta sig så kommer det ett till stort vulkanutbrott år 540, antagligen i dagens El Salvador.
det blir inte 1+1 lika med 2, utan 1+1 lika med 3 eller till och med 5. En kumulativ effekt.
Kylan gör att det blir mer is på Nordkalotten, vilket gör att mer solljus reflekteras bort, vilket i sin tur gör att det kalla vädret biter sig fast. Det tar ungefär ett årtionde innan klimatet har återhämtat sig. I nordisk mytologi finns berättelsen om Fimbulvintern, om en varg som äter upp solen och om en fasansfull vinter som varar i flera år. Den nämns bland annat i den poetiska Eddan som samlar sånger och dikter från ungefär 1000-talet.
Och det finns forskare som föreslår att vulkanvintrarna på 500-talet är ursprunget till den här myten.
Det här är ju legender, sagor, myter som har berättats från generation till generation.
Mikael Larsson är forskare inom arkeobotanik vid Lunds universitet. Han undersöker rester efter växter i arkeologiskt material. Och just nu håller han på med att försöka kartlägga hur den här klimatkrisen påverkade södra Sverige.
Och det är ju ändå, någonstans har ju de här berättelserna sitt ursprung. Och sen visst, sen kan det ju förändras över tiden och berättas. Men det är fullt tänkbart att den här krisen kan vara ursprunget.
Så även här i Sverige slår skördarna fel under flera år i rad. Regnmönstren förändras. Det blir inte bara kallare utan också mycket blötare.
Sommaren uteblir i princip under ett antal år. Och det får ju förödande konsekvenser för jordbrukare. Sämre skördar, det klarar man ett år kanske. Pågår det i 2, kanske 3 år. Då blir det allvarligt.
Dålig skörd leder till att befolkningen äter allt sitt utsäde och därmed inte kan odla något nästa år. Och om man är tvungen att slakta sina djur för att få mat så har man heller inte gödsel till åkrarna, vilket i sig gör skörden sämre och sämre.
Det som sticker ut mest är att den är så långvarig. Så att det här plan B, reserven man har kanske för sin matförsörjning, den blir ju ansträngd till sitt yttersta.
Så det råder någon slags Narnia-liknande tillvaro. Det är svinkallt året runt och det går jättedåligt att odla mat.
Exakt. Upp till hälften av befolkningen dör alltså. Och det enda andra alternativet är att ta sitt pick och pack och försöka hitta ett annat ställe att bo på. Helt enkelt för att överleva. Det här gör i sin tur att landskapet snabbt förändras.
De här öppna markerna som har varit tillägnade jordbruket, om det så är åkerbruk, alltså stråsäd, eller gräsmarker för betande djur, så ser man att skogen börjar brusa igen.
I takt med att människorna överger sina gårdar och byar så växer alltså gamla åkermarker och hagar igen. På en del platser i Sverige så kommer den här marken inte att odlas igen på 500-600 år.
Den här kalla perioden i början av järnåldern är ett tidigt exempel på när hela samhällen mer eller mindre kollapsat på grund av klimatförändringar.
Och med tanke på dagens dystra klimatutsikter så är det många forskare som just nu intresserar sig särskilt för klimatets roll. Hur extrem torka, kyla och ändrade regnmönster genom historien har slagit mot samhällen.
Ett exempel på det här är de svåra svältperioderna i Finland på 1600-talet, där upp till en tredjedel av befolkningen dog.
Och vi har sådana exempel där 10, 20 till och med 30% av befolkningen dör i svältrelaterade sjukdomar på grund av kyla eller torka till exempel. Men det brukar inte leda till någon samhällskollaps.
Man kan ju fundera på vad en samhällskollaps egentligen är, om det inte räcker med att en så stor andel av befolkningen dör.
Det finns ingen gängse liksom vetenskaplig definition vad en samhällskollaps är.
Så olika experter kan definiera samhällskollaps på olika sätt. Samtidigt menar Fredrik att vi måste skilja på katastrof och kollaps. Alla samhällen, historiska och nutida, drabbas av katastrofer. Sjukdomar, svält, krig, jordbevningar och så vidare.
För att det ska ske en kollaps, då måste samhället i sig förändras i grunden.
Alla är ju inte överens om att mycket man har talat om som samhällskollapser verkligen är samhällskollapser. En hel del, till exempel arkeologer, talar hellre i termer av samhällstransformationer, samhällsförändringar.
Problemet är ju att en kollaps, det är något som vi definierar i efterhand. När till exempel arkeologer tittar på resterna efter en civilisation och försöker reda ut vad det var som egentligen hände.
It's a constructed thing, it's a constructed concept. And when you look at history, We're always constructing boundaries, constructing entities. So it becomes valid to ask, you know, did people at the time know there was a collapse happening?
Många forskare, inklusive Guy Middleton, ser en samhällskollaps som en period när ett samhälle blir enklare, mindre komplext. När det sker en förenkling eller nedbrytning av till exempel hierarkier och samhällsstrukturer och system.
So it's a simplification of society. It doesn't mean anything apocalyptic. It doesn't mean everyone disappears. It does mean there was a kind of unraveling of what had existed before.
Vilket gör att en del händelser som man kanske inte alltid tänker på som samhällskollapser faktiskt kan definieras som det.
Thinking of the French Revolution or the communist revolution in Russia, I think those are really good examples to bear in mind because I think they show us that these changes weren't apocalyptic in the sense we usually understand or sometimes think about collapse in terms of being apocalyptic.
Enligt den här definitionen så behöver en kollaps inte innebära en katastrof eller att många människor dör. Och på samma sätt behöver en katastrof, oavsett hur fruktansvärd den är, inte leda till kollaps.
Därför är det exempelvis ganska ovanligt att svält som följd av förändringar i vädret faktiskt orsakar samhällskollapser.
Och det är relativt ovanligt i historien att man hittar så att säga samhällskollapser som helt eller huvudsakligen orsakade av klimatförändringar som har gjort så att säga livet svårare.
Men om ett samhälle redan har stora problem, såsom svaga institutioner eller andra inneboende motsättningar, ja, då kan torka eller en översvämning som slår ut skördarna vara droppen som får bägaren att rinna över. Till exempel tror man att extrem torka bidrog till att det akkadiska imperiet som låg i nuvarande Irak och betraktas som världens första imperium föll 2200 år före Kristus.
Men det har alltid varit i samband med då olika sociopolitiska och socioekonomiska förhållanden som då har kanske här varit utlösande orsak snarare än orsak i sig till förändringar. Då är det ofta bara tidpunkten som bestäms av den här krisen, att det skulle skett vid något tillfälle, första större påfrestningen.
So there may have been critical junctures at these points, which kind of mean you can't go back.
I sin forskning ser Guy Middleton att det finns liksom brytpunkter, tillfällen i historien när det blir tydligt att det inte finns någon återvändo. Man kan inte gå tillbaka till ett gammalt system.
That's a point at which it underscores the change.
Men en sån brytpunkt kan vara en process som håller på i flera generationer och som inte blir tydlig förrän efteråt.
You might not realize that at the time, but then probably looking back later on you'll know that there was a difference between now and then.
Och i efterhand så kan det se ut som att en förändring gick betydligt fortare och mer dramatiskt till än vad den i själva verket gjorde.
Och det här för oss till Centralamerika runt 700 efter Kristus. I över 2000 år har området befolkats av människor som tillhör Maya-kulturen. Städer har vuxit fram och civilisationen har blomstrat. Folket har ett gemensamt språk, kalender och skriftsystem. De har byggt enorma monument, palats, tempel och pyramider. Och samhället styrs av mäktiga dynastier och dess härskare som anses vara heliga. Men när europeiska upptäcktsresande börjar utforska Centralamerika från 1500-talet och framåt så hittar man enorma ruiner, övergivna och överväxta av djungel. Fynden fångar världens intresse. I århundraden kommer man spekulera om vad som egentligen orsakat förödelsen och att den tidigare civilisationen försvann.
Who were the Maya and why did their thriving civilization suddenly collapse and fail? It is a question that has puzzled historians and explorers for decades, one which has given rise to a variety of theories.
I think that's why it is so iconic.
Det här är Patricia McAnany, som är arkeolog och professor vid University of North Carolina. Hon forskar om Maya-civilisationen och Maya-folken i Centralamerika.
there was this huge investment in monumental architecture and these palatial complexes, these giant ancestral temples, those are falling into disuse. I think that's why it kind of fulfills everything that the Western, you know, aesthetic demands, you know, in a romantic way, you know, in thinking about what collapse might entail.
En populär förklaring till varför Maya-kulturen föll är att extrem torka plötsligt drabbade området. Men många forskare menar att den teorin är alldeles för simpel.
Mer troligt är att det var just en kombination av faktorer som dåligt ledarskap, konflikter, dålig skörd och förändringar i klimatet som gjorde att människorna övergav sina hem och sökte sig till andra platser.
There were a number of kind of fault lines that began to coalesce, and I think it's pretty clear from the demographic shifts that we see coincident with this, that the people living in these kingdoms also began to lose confidence in their rulers.
Befolkningen tröttnar och härskarna förlorar sin makt. Mellan år 800 och 1000 efter Kristus kollapsar de södra delarna av riket. Städer och palats överges och lämnas åt djungeln.
And within a couple of generations, families had left. We can tell archaeologically they might be coming back to bury their dead in the old, you know, near the old homesteads. But they moved to the coast. They moved up north. You know, they just got out of there.
Så de arkeologiska bevisen pekar på att befolkningen valde att flytta. Det handlade alltså inte om massdöd. Och egentligen var det bara en del av Maya-området som övergavs. I de norra delarna och vid kusten växte städerna. Men kulturen och styret stöptes om. Andra ledare och politiska strukturer trädde fram. Patricia jämför förändringen med franska revolutionen eller med Sovjets fall. En omgjutning av samhället.
Ändå är det en mytologiserad bild av Maya-kollapsen som fått spridning. Guy Middleton igen.
But people still do talk about, you know, the Maya collapse as if suddenly 3 million people died all at once.
Enligt Patricia McAnany beror det här på att europeiska upptäcktsresanden som påträffar ruinerna antar att Maya-befolkningen har utplånats på grund av en dramatisk katastrof. De ser inte, säger Patricia, kopplingen mellan ruinerna och de människor som fortfarande lever i regionen. Inte på det sätt som man gör med ruiner i Europa till exempel.
No one goes to Stonehenge and says, "Wow, what happened here?" You know, they must have really messed up their environment or something. That you know, they left and stopped coming here to observe their solstices and whatever other things they were doing there. People just say, "Well, things changed."
Den här mytologiserade bilden av Maya-kollapsen har fortfarande konsekvenser idag, menar Patricia.
People would call me and people would stop me in the hallway and say, "What are you talking about? I thought all the Maya people died." And it's like, "No, there's like 3.4 million Mayan speaking people living in southern Mexico and Central America in very poverty-stricken conditions."
Samtidigt som myten om Maya-folkets fall genererar massor av turismpengar i Centralamerika idag får ättlingarna till folket som byggde de stora templen och pyramiderna inte ta del av den ekonomiska kakan.
In the Maya area itself, Maya people are told when they go to school, "Oh, you're not related to those people who built the beautiful pyramids, and don't expect that you'll benefit financially in any way from all the heritage tourism that's taking place around here." And so it's convenient to think that they're all dead.
Patricia McAnany är framförallt trött på narrativet att människorna och kulturen bara försvann, när hon istället ser en grupp som lyckats överleva genom extremt krävande tider.
Really, their resilience is the remarkable story here, you know, not the fact that, you know, They've been through a number of political transitions, and some of them were probably quite hard and quite painful. But the fact that they have survived that and that they've survived 500 years of colonialism, and they are still, you know, they're still here.
Myten om Maya-folkets kollaps är enligt experterna ett typexempel på hur samhällskollapser ofta skildras på ett förenklat sätt. Till exempel att en enskild ostoppbar katastrof var orsaken, när det i själva verket var mer komplicerat.
Collapse tends to be seen as something that happens to people rather than something that people do.
När delar av Maya-riket föll så tyder mycket snarare på att människorna själva valde att lämna området.
Sen kan man ju diskutera vad det egentligen innebär att ha ett val. Om det är riktigt illa ställt på ens hemort kanske man inte har något annat alternativ än att lämna. Och vi kommer återkomma till det.
En annan vanlig fördom är att samhällskollapser sker som ett resultat av dumdristig självdestruktion. Ganska ofta så lyfter man fram hur avskogning, överdrivet jordbruk eller andra miljöförstörande verksamheter som människor har hållit på med är det som till slut har orsakat en kollaps. Att man har sågat av grenen som man själv sitter på. Och till viss del så stämmer ju det här. Som på vikingatiden när man högg ner i princip alla träd på Island för att få timmer. Resultatet blev att mycket av marken eroderade och det fanns mindre bete för både får och hästar. Men frågan är om de hade kunnat göra på något annat sätt.
Jag brukar tänka på vilka alternativ och vilken kunskap hade den här tidens befolkning. Vad kunde de gjort istället?
Fredrik Charpentier Ljungqvist igen.
Och då kommer man ofta fram till svaret att med den teknologi som fanns och de möjligheter som fanns hade de inte kunnat försörja den här befolkningen utan att göra de här skadeverkningarna.
Man har till exempel inte alltid kunnat använda de mest långsiktigt hållbara odlingsmetoderna eftersom det kortsiktiga behovet av mat har varit akut.
Ofta handlar det här om att man har haft inte bara okunskap utan få realistiska alternativ.
Att beskriva samhällskollaps som ett resultat av den lokala befolkningens dumhet kan också vara ett sätt att inte behöva se de mer obehagliga delarna av sin egen historia. Och felaktiga, ofta fantasifulla tolkningar av historien sker, inte minst i de fall där det saknas skriftliga källor.
So I think that is that there is that fascinating element.
Guy Middleton igen.
Maybe it's a romantic element in archaeology. To see these places no longer used as they were originally, you got to wonder, why is that? How does it happen that places are abandoned? How does it happen that places stop functioning in the way that they had been built to function or had come to function as? I think it's a really interesting question.
Det här visar inte minst det kanske mest mytomspunna exemplet på samhällskollaps, berättelsen om Påskön.
Det är ön i södra Stilla havet med alla de gigantiska coola statyerna på, eller hur?
Ja, precis. Det är en liten vindpinad ö mitt ute i ingenstans. Ön kallas för Påskön av europeer, men den heter Rapa Nui på de boendes eget språk. Och redan när de första europeerna kom dit, på påskdagen 1722, så spekulerade de att ön hade genomgått någon form av katastrof. De kunde inte riktigt se hur de få människorna som bodde där kunde ha skapat så många statyer. Och berättelsen om ett kollapsat samhälle på ön har levt kvar i modern forskning.
For 250 years these huge stone statues have challenged explorers. Who are these giants? Where did they come from? Why did the statue builders suddenly down tools and abandon their work forever?
I korthet så går kollapsteorin så här. När de första människorna kom till Rapa Nui så var ön täckt av en tät skog av jättelika palmer. Människorna högg ner skogen för att kunna göra kanoter för att fiska. Och när de började göra enorma statyer så behövde de hugga ner ännu fler palmer för att rulla statyerna på dem. Till slut fanns det inga palmer kvar och utan träden så sköljdes odlingsmarken bort och befolkningen fick inte längre tillräckligt med mat. Så hela samhället kollapsade. Det blev inbördeskrig, kaos och kanske till och med kannibalism.
What really bugs my UCLA undergraduate students is how on earth did these societies not see what they were doing?
Det här är från ett TED-talk med Jared Diamond, geograf och en av de forskare som har fördjupat teorin om hur människorna på Rapa Nui orsakade sin egen undergång.
How could the Easter Islanders have deforested their environment? What did they say when they were cutting down the last palm tree? Didn't they see what they were doing? How could societies not perceive the impacts on the environment and stop in time?
Kollapsen på Påskön har blivit en urtyp för hur människors kortsiktighet gör att vi förstör för oss själva. Problemet är bara att ny forskning har visat att den här teorin antagligen inte stämmer.
In 2001 we began intensive field work on Easter Island.
Det här är den amerikanska arkeologen Terry Hunt som åkte till Påskön för att bekräfta palmträdsteorin, men som upptäckte någonting helt annat.
5 years later and after as many seasons of field work, the story that we believed was pretty accurate was really falling apart before our eyes. It didn't add up.
Det stämmer att ön var täckt av skog när människorna först kom dit och att de snabbt högg ner många av träden. Men det gjorde de för att få åkermark och de byggde upp ett stabilt jordbruk. Dessutom var palmerna inte alls bra att bygga kanoter av. Det blev svårt att fiska långt ut till havs eller att resa.
De runt 1000 statyerna restes och flyttades med hjälp av rep, inte stockar från palmer, vilket den ursprungliga teorin antog. Så trots jobbiga förutsättningar så lyckades man bygga upp ett fungerande samhälle som överlevde i ungefär 500 år. Och även om befolkningen var liten så kunde man lägga resurser på att resa de här mängderna av statyer.
They avoided collapse on a small, poor and isolated island. They are the story of remarkable success.
Men i något skede sker ju en kollaps på Påskön, väl?
The only collapse came with the diseases introduced from the outside world after 1722 and as a result of it.
När de första européerna kom dit på tidigt 1700-tal så tog de med sig sjukdomar som spred sig till befolkningen. Det blev den första krisen.
The story gets a little worse of course because in the early 19th century slave trading began and the island was raided on a regular basis. Rapa Nui people were taken by force at gunpoint and forced into laboring in South America and in parts of Polynesia.
Den ganska lilla befolkningen kunde inte överleva kombinationen av slavjägare och nya sjukdomar. Populationen kraschade till runt 100 personer i slutet av 1800-talet. Och sannolikt kidnappades eller dog även de som fungerade som öns historiska berättare och arkivarier och de som kunde tyda det lokala språkets hieroglyfer. Det här möjliggjorde all mytbildning om Påskön.
Så i slutändan är det verkligen en total kollaps av ett samhälle där både människornas språk och nästan all kultur och historia försvinner.
Ja, men inte utav de skäl som vi tidigare trodde.
So sadly what we see here is we've got a popular idea of ecocide, but what really happened was a near genocide that devastated the culture and the population as the result of European contact. And very sadly, the victims of cultural and physical extermination have been blamed as perpetrators of their own demise.
Det pågår fortfarande forskning om exakt vad som hände på Rapa Nui. Men just nu är det den här teorin som har mest vetenskapligt stöd. Och det är ju dessutom ett exempel på hur ny forskning helt kan ändra bilden av hur och varför ett samhälle faller samman.
Rapa Nui är dessutom bara ett av hundratals samhällen som verkar ha kollapsat på grund av de sjukdomar som västerländska upptäcktsresande och kolonisatörer förde med sig till den så kallade nya världen, främst Syd- och Nordamerika.
Men jag tror att det är just de här gamla världens sjukdomar när de når nya världen då på 1500-1600-talet som man kan verkligen tala om att de sjukdomarna orsakar samhällskollaps.
Sjukdomsepidemier och pandemier har orsakat massdöd flera gånger i mänsklighetens historia. Men när européerna får kontakt med människor i andra delar av världen som saknar immunitet mot de nya virusen och bakterierna tar smittspridningen fart på en ny nivå.
Ett extremt antal sjukdomar sprids hejdlöst.
Smittkoppor, vattkoppor, kolera, difteri, influensa, malaria, mässling, charlakansfeber, tyfoidfeber och många fler.
Det här leder inte bara till dödsfall utan också till havererade produktionskedjor och samhällssystem.
När det kommer till nya världen, då är det så omfattande som man kan tala om att många av nya världens samhällen totalt kollapsar på grund av att befolkningen dör i de här sjukdomarna inom någon generation. Där tycker jag det är befogat att tala om kollaps.
Här har vi alltså en katastrof som faktiskt resulterar i en kollaps.
Så för att jämföra, när upp till en tredjedel av befolkningen i Finland dog på grund av svält så ledde inte det till kollaps. Själva grundstenarna i samhället fanns ju kvar. Byråkrati, infrastruktur, administration och så vidare. Det blev liksom ingen förenkling eller radikal omstöpning av samhället trots att många dog. Men när sjukdomarna slår till på den amerikanska kontinenten så leder det till att hela samhällen, alltså alla de här grundstenarna tillsammans med städer, handelsvägar och liknande, försvinner.
Mycket av myten om att Nordamerika var en tom kontinent med orörd vildmark kommer från att de flesta människor helt enkelt hade dött och att samhällen försvunnit. Dessutom så blev det mycket konflikter mellan olika människor i Amerika när sjukdomarna och kolonisatörerna förändrade den lokala maktbalansen.
Det är svårt att veta hur många som dog totalt sett. Men forskare uppskattar att sjukdomarna dödade upp mot 90% av ursprungsbefolkningen på de amerikanska kontinenterna. Minst 55 miljoner människor.
Forskare upptäcker fortfarande idag spår efter civilisationer som helt utplånades.
Vi har till exempel hittat ganska nyligen bevis på väldigt tättbefolkade områden mitt inne i Amazonas regnskog med enorma odlingsterrasser och liksom en tät bebyggelse av jordbrukande befolkning som helt dör ut.
Även om riktigt stora kollapser verkligen händer ibland, som när europeerna kom till de amerikanska kontinenterna, så hör de till ovanligheterna genom historien. Men kollapser blir så otroligt bra berättelser. Och det finns framförallt en kollaps som vi har tänkt på och pratat om i flera hundra år.
The story of Rome is a cautionary tale of how the pursuit of wealth and power can lead to corruption, decadence and ultimately downfall. But the decline of Rome was the natural and inevitable effect of immoderate greatness.
Det här är ett citat från boken Romerska rikets nedgång och fall som skrevs på sent 1700-tal av Edward Gibbon. Han ser flera anledningar till att Rom föll. Att människor blev korrupta och omoraliska. Att den nya kristendomen fick för mycket makt och att imperiet helt enkelt var för girigt.
Rome fell not because of the barbarian hordes that encircled it, but because of the moral decay that had taken root within its walls. The rot that began in the hearts of its citizens eventually consumed the entire empire.
När det romerska imperiet var som störst, runt år 100 efter Kristus, så sträckte det sig till England i norr, Spanien i väst, höll hela Afrikas kust mot Medelhavet och Egypten i söder och innehöll Turkiet, Syrien, Irak och delar av Iran åt öster.
Och under romarrikets storhetstid utvecklades infrastrukturen. Bland annat byggde man akvedukter, stora vägnätverk och offentliga anläggningar. Det fanns avloppssystem och offentliga badhus, skattesystem och informationsnätverk. Man hade dessutom ett rättsväsende som har inspirerat våra moderna juridiska system.
Det finns egentligen två berättelser om romarrikets fall.
Det här är Irene Sällsvold som är arkeolog vid Göteborgs universitet och forskar om kristnandet av romarrike.
Den första berättelsen är historien om året 476, när det västra romarriket faller. Det är en dag när den romerska kejsaren Romulus Augustulus blir avsatt av gotiska kungen Odovaker, som man då traditionellt har räknat som den dagen romarriket upphörde.
Det hon pratar om är det som ibland kan ses som den klassiska berättelsen. Barbarerna intar Rom och stan faller. Det finns till och med ett årtal och ett datum.
Men det är ju bara en berättelse och det är ju inte hela sanningen. Och den andra berättelsen om romarrikets fall börjar egentligen på 200-talet efter Kristus och slutar kanske år 1453. Och det är en mycket mer komplex historia.
Roms problem började redan på 200-talet. Innan dess hade man kunnat invadera grannar om det uppstått brist på mat eller pengar och tillsatt regionala ledare för att styra områden långt bort. Men att upprätthålla allt det här blev kostsamt, vilket gjorde att skatterna höjdes. Och det började kosta mer än det smakade för befolkningen.
Särskilt byråkratin växte sig så enormt stort att, att Rom blev för stort för att kunna ha kontroll över. Så det var bara en väg och det var nedöver.
Det blir en period av kaos och konflikter.
Nu kommer det en period med över 20 kejsare på 50 år. Det är inflation, vi får migrationer, germanska stammar kommer in i romarriket. Det är inbördeskriger och det är en period på 50 år med mycket, mycket instabilitet som då leder till stora förändringar i hur romarriket organiserat.
Det slutar med att romarriket först delas upp i fyra delar och senare delades det upp i två, Västrom och Östrom. Huvudstad i Östrom var Konstantinopel, dagens Istanbul. Huvudstad i Västrom flyttas runt mellan Rom, Ravenna och Milano. Och för Västrom går det dåligt. Man tappar alla sina landområden och kolonier i Europa och Nordafrika. När goterna tar över år 476 finns det i princip ingenting kvar.
När Romulus Augustulus, den sista kejsaren i väst, går av 476, det är det egentligen bara små territorier i Italien kvar som är det västromerska riket. Och vid den tiden så är det egentligen ingen som är intresserad av att ta över. Så Romulus Augustulus, han blev inte mördad eller något sånt. Han fick gå i pension på en liten ö, levde där resten av sitt liv. Var också ganska nöjd med det, tror jag.
Den romerska kejsaren satt i Konstantinopel och befolkningen där såg sig själva som romare. Under en period döptes Konstantinopel till och med om till Nova Roma. Och på sikt tog den romerska kejsaren tillbaka staden Rom tillsammans med delar av Nordafrika och Spanien och dagens Italien.
Det ville han ju aldrig gjort om inte Italien och Rom var viktigt för romarna.
Istället var det i de tidigare provinserna som det verkligen märktes att imperiet inte längre sträckte sig så långt åt väster. England, Frankrike och så vidare var inte längre kolonier och inte en del av Roms administrativa system.
Det blev en stor förändring för folk i Europa. Det kom nya härskare i största delarna av Europa. Det som vi kallar de germanska kungadömena.
Europa delades upp i mindre enheter och det var mycket konflikter. Romerska infrastrukturer som vägar och byggnader försämrades. Och det blev en kulturell och ekonomisk nedgång i många områden. Bland annat i dagens England.
Då blev det ett maktvakuum där som förde till stort kaos. Så där är väl kanske, i Britannien så är nog det området där vi verkligen kan prata om en romersk kollaps.
På vissa sätt kan man kanske jämföra det med när europeiska länder lämnade sina tidigare kolonier i Afrika och Asien. När de lämnade kolonierna, mer eller mindre frivilligt, så försvann också en hel del infrastruktur och det blev ett maktvakuum som gjorde att både nya och gamla konflikter kunde blomma upp.
Men själva romarriket överlevde fram till år 1453 när det ottomanska riket invaderade och tog över det östromerska riket och Konstantinopel, även kallat Bysans. Så där och då, år 476, var det ingen som tänkte att det var året då romarriket föll.
Om man gick ut på gatan i Bysans på 1600-talet och frågade någon om romarriket föll år 476 så ville de skratta åt dig och sagt nej, men du är i Rom. Kolla. Ja, den romerske kejsaren sitter i sitt palats, vad jag pratade om.
Och det var faktiskt samma sak i staden Rom.
Om man gick runt i Rom på 600-talet så ville de också ha skrattat av att romarriket hade fallit. Utan tvivel.
Så vänta nu, föll romarriket eller inte?
Här kan man resonera på lite olika sätt. Om vi utgår från Guy Middletons syn på samhällskollaps så kan man säga att vissa områden i det forna romarriket blev mycket mindre komplexa, till exempel provinserna i västra Europa. Men å andra sidan så fanns det andra delar, framförallt i Östrom, som fortsatte att blomstra i 1000 år till och som inte blev mindre komplexa.
Så en del skulle kanske säga att Västrom genomgick en samhällskollaps?
Ja, på samma sätt som att man kan se det som att det brittiska imperiet föll när Storbritannien blev av med sina kolonier. Men dagens Londonbor skulle kanske inte hålla med om att själva Storbritannien har fallit. På det sättet kan man också se det som att delar av det romerska imperiet föll, men inte själva romarriket. Irene Sällsvold skulle snarare själv säga att romarriket gick igenom en 1200 år lång nedgångsprocess. En långsam omstöpning snarare än en kollaps.
Romarriket föll inte. Det transformerade sig. Det krympade riktigt nog och förflyttade sig till öst. Men det bestod.
Ändå har Västroms fall år 476, förlusten av infrastruktur och sammanhållning i stora delar av dåtidens Europa, blivit sinnebilden för en samhällskollaps.
Romersk civilisation, romersk kultur, extremt inflytelserik på hur europeiska makterna organiserade sig själv, hur de levde sina liv, vill jag säga. Det blev en symbol på den europeiska identiteten.
Roms fall såg extra läskigt ut eftersom man då också hade mycket mindre kunskap om Östrom. Vid den här tiden så var ju det en del av det ottomanska väldet och europeiska forskare hade inte alltid tillgång till eller var så himla intresserade av den delen av världen.
Vi i Europa vill gärna se Europas historia och har liksom glömt av lite Östrom. I antiken så såg man annorlunda på det. Man såg på Östrom som Rom. Det som vi kallar det bysantinska riket, det var romarriket. De tänkte på sig själva som romare.
I takt med att fler europeiska länder började bygga sina egna imperier och skaffa kolonier runt om i världen så fick kollapsen av det romerska imperiet också en ny innebörd, som en sorts skräckexempel.
Den här frågan om hur kunde det här hända? Hur kunde något så stort, lysande och viktigt försvinna? Är väl den frågan som de ställde sig, som vi också ställer oss idag.
Det finns massor av olika vetenskapliga förklaringar till att samhällen kollapsar. Från klimat och sjukdomar som vi har pratat om till interna konflikter och inkompetenta ledare. Eller att samhällen som blir för stora eller komplexa till slut måste falla samman av sin egen tyngd.
Många av de här skulle ju kunna appliceras på vår samtid. Vi har en pågående klimatkris, vi har krig, interna politiska konflikter, migrationsvågor, inflation, AI, ekonomiska kriser, etc. etc. I princip allt det som vi gjort dystopiska avsnitt om. Patricia McEnany påpekar till exempel att det demokratiska USA, ett samhälle som funnits sedan 1776, verkar balansera på en allt körare tråd.
Having spent all this time thinking about how do these political systems come apart at the seams, you know, I'm really fascinated by it. At the same time, I'm really horrified by it because I'm living within it. And I see, you know, everything else just merrily going along.
Men frågan är om vi egentligen kan dra några definitiva teoretiska slutsatser utifrån historiska samhällskollapser som hände för otroligt länge sedan och som vi till syvende och sist vet ganska lite om. Guy Middleton påpekar till exempel att vi har en tendens att förenkla förklaringarna ju längre bort någonting är från oss själva, historiskt eller geografiskt.
If you look at the French Revolution, you've got lots of texts. It's nearby in time and space. But as you go back in time, things get different and your standards of explanation can change, can shift.
Så synen på vad som är en rimlig förklaring av en kollaps förändras. Det finns till exempel forskare som har föreslagit att Roms nedgång skulle bero på blyförgiftning från vattenrören. Men vi skulle inte acceptera en så enkel förklaring för att beskriva en mer modern händelse.
If you tried to say, you know, there's a single cause approach for the French Revolution, you'd be laughed out of the building. So different rules apply in different contexts.
En av de mest kända kollapsforskarna, Joseph Tainter, lyfte ganska nyligen att det finns 64 olika förklaringar från olika forskare till varför samhällen kollapsar. En av hans slutsatser är att våra förklaringar till kollapser snarare speglar vår egen tid än vad som egentligen hände.
When I did the collapse study back in the 1980s, I found about 24 cases, and I suspect there are probably many dozens more among societies that just never left written records, societies that existed before writing was developed. So we can only study them archaeologically, and archaeologically collapses can be difficult to discern.
Tainter säger att han själv har lagt väldigt mycket fokus på rollen av växande byråkrati i romarrikets fall, för att han vid tidpunkten när han forskade på det här i slutet av 80-talet såg en svällande byråkrati i offentliga institutioner i USA.
Och Josef Stalin ansåg i sin tur att romarrike föll på grund av klasskamp, eftersom det låg i linje med den ideologi han själv trodde på. Att vi nu letar efter klimatkatastrofer i historien kan på så sätt hänga ihop med att vi själva står inför en klimatkris. Och på samma sätt kan perioder av konsumtionskritik leda till att forskare fokuserar på om lyx och överkonsumtion har orsakat sammanbrott.
But the world's not like that. It's much more complicated than that.
Och det här kan även medföra problem. Till exempel att politiker och ideologer plockar russinen ur den historiska kakan för att belysa vad de ser som de största riskerna mot dagens samhälle.
I use the term oftentimes in closing, we are a nation in decline. We are a failed nation. And I think it's a beautiful phrase, although I don't like the topic very much.
Till exempel att vi kommer att kollapsa som följd av vårt moraliska förfall. Ett narrativ som kan spåras tillbaka till diskussionen om romarrike. Eller att vi redan är mitt inne i kollapsen på grund av klimatförändringar.
The oceans are rising and thousands of species are going extinct. Millions of people will need to abandon the place they called home and many have already started. We are living through the climate catastrophe.
Och det här, att låta vår syn på katastrofer präglas av vår egen tid, är säkert något som även vi själva har gjort oss skyldiga till i den här podden. Kanske till och med i arbetet med det här avsnittet.
Och det här gör det svårt, om inte omöjligt, att dra några slutsatser om vad som skulle kunna orsaka en civilisationskollaps idag. Eller hur en sån kollaps ens skulle kunna se ut.
Vårt samhälle kommer säkert att fortsätta drabbas av katastrofer, precis som under historien. Men ifall det leder till kollaps eller inte, verkar av allt att döma bero på många olika faktorer.
Tänk till exempel om 30% av Sveriges befolkning dog idag på grund av en pandemi. Om de döda främst var personer i ung arbetsför ålder så skulle det ju kunna leda till ekonomisk krasch, välfärdshaveri på grund av minskade skatteinkomster och ökade kostnader och politiskt kaos. På sikt skulle det kanske kunna leda till en fullständig omstöpning av samhälle, en kollaps.
Eller så skulle vi kunna hitta lösningar. Få in både yngre och äldre som jobbar, hjälpas åt så att alla får mat och annat de behöver och stegvis bygga upp samhället igen.
När vi fokuserar på vår eventuellt stundande kollaps så missar vi kanske det som experterna faktiskt är överens om. Att civilisationer generellt är motståndskraftiga. På ett eller annat sätt brukar samhällen och människan överleva.
Låt oss återgå till Fimbulvintern, alltså vulkanvintrarna som gjorde att hela samhällen i Sverige blev ödelagda på 500-talet. Det här var en otroligt svår tid. Men det fanns också samhällen som inte påverkades nämnvärt. Som Uppåkra, En betydande samlingsplats för dåtidens svenskar utanför Lund.
Till skillnad från många andra platser under den här tiden så verkade jag nästan oberörd av de här eventen som fanns på 500-talet.
Som historiker och historisk geograf och studerar just historiska naturkatastrofer, historiska klimatförändringar, historiska extremväder, svältperioder, pestutbrott och liknande, att det nästan förvånande är hur resilienta samhällen tenderar att vara. Kanske mer motståndskraftiga än man ofta skulle förvänta sig. Det kan vara tillfälliga kriser och även när 10-20% av befolkningen i ett stort område dör sig i pest eller svält eller så, eller krig, att i de flesta fall går det tillbaka ganska som business as usual igen.
Och Guy Middleton säger att vi ofta glömmer att människor i historien, även vanliga människor, har haft valmöjligheter och kunnat påverka sina förutsättningar.
Definitely we're underestimating the agency of people in the past. Not only the kings and so on have agency, other people are able to make change, facilitate change, drive change. When you've got collapse happening, some people see it as a restructuring of social boundaries, and absolutely non-elites must be credited with agency.
Okej, det här låter ju väldigt optimistiskt. Att vi människor har agens, vi kan påverka våra livsöden, vi verkar ha motståndskraftiga samhällen som alltid består eller återuppstår. Men samtidigt tycker jag inte att något av de här exemplen vi har tagit upp låter så härliga. Alltså visst, det var människornas eget beslut att packa väskorna och lämna sina gårdar under vulkanvintrarna till exempel. Men alternativet verkar ju ha varit att svälta ihjäl. Och vi vet i princip inget om hur deras livskvalitet var efteråt. Blev de slavarbetare hos de rikare gårdarna utanför Lund? Eller var alla bara glada att dela med sig av sin mat? Mikael Larsson tar ju upp att de här förändringarna var ett sätt för maktcentrum, som Uppåkra, att bli ännu mäktigare.
Ja, man skulle kunna tänka sig att om det är så att de här klarar sig bättre, har bättre resurser, då blir det också en slags magnet för andra att komma till dem för kanske hjälp, eller att man kan knyta fler kontakter, man kan hjälpa varandra, men den hjälpen kanske kostar. Så det är också ett sätt kanske för makten att få ännu mer makt i de här situationerna. I bästa fall så kan ni knacka på någon annans dörr och stå i skuld till dem.
Och att 90% av befolkningen i Amerika dog i samband med upptäckten av nya världen, det känns ju inte direkt upplyftande. Även om det var på grund av sjukdomar och inte på grund av klimatkris eller så.
Alltså, ja, när till exempel Patricia McAnany lyfter att det viktiga, det som hon vill att vi ska komma ihåg med Maya-kulturen, är att den överlevde, inte att den kollapsade, så kan det ju låta lite som att man i förlängningen avfärdar alla de här fruktansvärda katastroferna som har drabbat mänskligheten, oavsett om det leder till att samhället kollapsar eller inte. Men de forskare som vi pratade med lyfter snarare fram hoppet som man kan se, även i en ganska mörk framtid. Typ att katastrofer kommer att drabba oss, de är oundvikliga. Men hur vi svarar på dem, vad vi gör, även vad vi gör åt de katastrofer som vi själva orsakar, det är där det finns möjlighet att vara optimistisk. När jag började jobba med det här avsnittet så tänkte jag att vi skulle måla upp en bild av vår egen brinnande framtid. Men forskarna som vi pratade med lyfter dels upp det som vi har sagt, att saker som såg ut som kollapser kanske inte alltid kändes så katastrofala. Men framför allt att det kan bli problem om vi hänger upp oss på tanken på att vi står inför en oundviklig kollaps. Och Guy Middleton ser också det som en grundläggande mänsklig tendens.
If we think we're living on the edge of something, it gives our time and our lives some added meaning, some added urgency. So there's it's almost like there's a psychological reward for thinking that you're living at the end. Your actions have more meaning and more impact. And that's, I think, where this the sort of fixation on climate change as a cause of collapse comes in. It's like a deus ex machina. It's something that comes in and wipes people out. But I think that's very dangerous, and it's very dangerous in terms of modern politics as well.
Guys poäng är att även mitt i en brinnande klimatkris så kan vi i demokratiska samhällen ha inflytande över vår framtid. Men om vi tror att kollaps är någonting som bara drabbar oss så kan det leda dels till passivitet men också till en oförmåga att se förändring i sig som någonting som kan vara positivt.
Because we don't necessarily want to maintain as resilient the systems that we've got.
Även det som i arkeologiskt material kan se ut som en kollaps, som övergivna städer, revolution och krig, behöver inte nödvändigtvis vara bevis på att förändringen i sig var dålig. Tvärtom. Förändringen kan ha varit det som räddade befolkningen från ett värre öde, såsom svält.
Not everybody wanted to preserve the status quo, so that means that endings aren't necessarily bad or apocalyptic.
Alla forskare vi har pratat med har alltså varit oväntat optimistiska när det gäller framtiden för vårt eget samhälle. Inte för att kriserna vi står inför är små, utan för att genom historien så har vi människor ändå haft en förmåga att hantera väldigt mycket. Patricia McEnany igen.
Perhaps I'm an optimist, but I do feel that humans tend to muddle through things and that we have figured out ways to survive over, you know, hundreds of thousands, if not millions of years.
If we can navigate the changes in a way that is beneficial for the majority of people, then we could have a collapse that's good, a collapse that restructures our society in along fairer lines. I've got to hope that if there's anything that's going to happen, that it's something like that. So that's me being an optimist.
Du har lyssnat på ett ovanligt optimistiskt P3 Dystopia.
Tekniker var Johan Hörnqvist.
Källförteckning finns på sverigesradio.se/dystopia.
Vi har en Facebookgrupp som heter P3 Dystopia Eftersnack där man kan diskutera det här eller andra avsnitt om man vill. Det här programmet är gjort sommaren 2024 av mig, Toril Kornfeldt, med hjälp av
Wendela Antepol
och Anna Lillkung. Vi hörs!
En produktion av Tredje Statsmakten Media för P3 Sveriges Radio.